indelad i kapitel, i scener som man kan bläddra mellan i huvudmenyn. Och det här är ju praktiskt om man har en favoritscen som man vill se om och om igen. Om man har ett barn som älskar Frost och alltid vill bara se just den här Let It Go-biten, så kan man liksom, behöver man inte spola fram, utan kan man bara liksom välja den scenen om och om och om och om igen. Men om man ska förstå filmens helhet, om man ska förstå hur de olika scenerna relaterar till varandra, så måste man ju se filmen i en följd. Man måste se handlingen i en följd. Och jag tror att vi skulle tjäna på att läsa evangelierna som en film. Det är lite samma känsla som när Netflix till exempel släpper en ny säsong av en riktigt bra serie som man har väntat på, och man i princip dygnar i en vecka och sjukskriver sig, jag har aldrig gjort det här, för att man ska kunna se allt i ett svep, för man blir så uppe i det. Man vill bara se det i ett enda svep, i ett enda sammanhang. Man vill inte ha en massa avbrott. Och läser man Bibeln på det sättet, läser man evangelierna, berättelsen om Jesu liv på det sättet, så säger texterna mer om varandra. Och i dagens text så bryts det egentligen av mitt i av en väldigt hjälpsam rubrik som berättar vad det ska handla om längre fram. Men just idag så vill jag att vi ska se dem tillsammans och se om vi kan upptäcka ytterligare ett lager i den här berättelsen. Och vi läser från Lukas 18 kapitel, verserna 31-43, och texten kommer komma upp här på skärmen så ni kan följa med. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade istället ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Var gärna med mig i en bön. Tack Herre för det du gör i våra liv, det du gjort genom vår historia och genom historien. Tack Herre för det som du vill säga oss idag i den här gudstjänsten. Det du redan har börjat lägga på våra hjärtan, Gud. Och jag ber nu Herre om öppna hjärtan och öppna ögon och öron, Herre, för att urskilja dig och urskilja din röst och ditt tilltal till våra liv. Tack för att du känner oss, för att du älskar oss och för att du vill oss något. Jag ber i ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Vi har ju två händelser här. Det första vi hör är hur Jesus samlar sina lärjungar. Och han berättar att det är dags för dem att gå upp till Jerusalem. Och att hela anledningen till att de går dit är att han ska bli tillfångatagen, brutalt misshandlad, dödad och sedan återuppstå igen på den tredje dagen. Och detta är så långt ifrån allt som lärjungarna har föreställt sig eller velat eller drömt om, att de kan helt enkelt inte ta in det här. De tror kanske att Jesus talar i liknelser som så ofta förut, men de tror i alla fall definitivt inte att det är bokstavligt menat. Det står i texten att det han menade var fördolt för dem. De kunde inte ta in det, men de fortsatte att följa honom mot Jerusalem. Och längs vägen möter de en blind man utanför Jeriko. Och det här är ju ännu en berättelse om hur Jesus helar och upprättar en människa som sträcker sig mot honom i tro. Och det man fastnar vid i texten är Jesus fråga till den här mannen: vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag undrar om inte lärjungarna ibland tyckte att Jesus var lite pinsam, lite så här dum på något sätt. Ser han inte att han är blind? Det var ganska uppenbart att han är blind och att det är synen han vill ha hjälp med. Vad skulle det annars vara? Men Jesus är ju, det vet ju vi, allt annat än dum. Det här är ett så vackert och kärleksfullt sätt att bemöta den här mannen. Att inte bara skriva honom på näsan och säga att det här är det du behöver, det fattar ju alla. Utan att låta honom själv få uttrycka det, få uttrycka sin längtan. Jesus klampar inte in i den här mannens liv och tvingar sig på honom eller kastar på honom ett helande, utan han låter honom själv komma med sin längtan och med sin bön. Och Bibeln uppmanar ofta oss att göra just det, att be. Det står: be så ska ni få. Det står: när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Utgjut era hjärtan för honom. Herre, hör vår bön. Och ibland så kan det låta som att Gud inte lyssnar och att det är därför vi måste säga: Herre, hör vår bön nu, lyssnar du på oss? Eller som om han inte vet vad det är vi önskar, som om han inte redan känner oss och vet vad vi tänker. Och det, så är det inte, det är inte fallet. Gud behöver inte bli påmind. Författaren till Narnia-böckerna, C.S. Lewis, han skriver så här. Nu läser jag det här ett par gånger och det kommer upp här också. Det kan vara lite svårt att hänga med i, men vi gör ett försök och så förklarar vi det lite längre fram här. Han skriver: we are always completely and therefore equally known to God. That is our destiny, whether we like it or not. But though this knowledge never varies, the quality of our being known can. We are always completely and therefore equally known to God. That is our destiny, whether we like it or not. But though this knowledge never varies, the quality of our being known can. Lewis menar och skriver längre fram i sin bok att vi precis som maskar och skalbaggar och salladshuvuden och stjärnorna utan och innan är helt kända av Gud. Han vet precis allt om oss. Men när vi själva blir medvetna om det, om det faktumet att Gud känner oss, och vi på något sätt med vår varelse vill vara kända av Gud, så ser vi på oss själva som personer i en relation med Gud och inte bara passiva objekt. Förändringen sker i oss. Istället för att bara vara kända av Gud, så berättar vi för honom, vi pratar med honom, vi visar honom vad vi önskar och vi öppnar våra liv för honom. Gud är hela tiden densamme, men förändringen sker i oss och vårt sätt att förhålla sig till oss själva i relation till honom. Bön handlar inte om att få Gud att ändra sig eller om att berätta saker han inte redan vet, utan det handlar om det som händer i oss när vi vänder oss mot honom med vår längtan, med våra önskningar och våra tankar. Och i mötet så får den blinde mannen uttrycka sin bön. Han får svara på den här frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Och mannen säger: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus säger att du kan se, din tro har hjälpt dig. Och mannen ansluter sig till den här stora folkhopen som rörde sig med Jesus och de prisade Gud tillsammans, står det. Och om man ser de här två texterna tillsammans, så ser man att lärjungarna kan inte se. Det är fördolt för dem vad Jesus menar. Men nu så kan tiggaren se igen. Och jag tror att det finns tillfällen i våra liv då vi inte ser det Gud har för oss. Då vi inte ser det verk han håller på att göra, vad det är han håller på att röra upp. Eftersom vi för tillfället förväntar oss något annat från honom. Vi är lika blinda som lärjungarna eller som den tiggande mannen var innan. Vi märker inte vad det är Gud håller på med, för att vi vill så mycket att han ska göra det här istället, men så är han här borta och grejer. Vi vill att han ska inta Jerusalem, att han ska sparka ut romarna. Men istället så går han kärlekens väg. Istället så går han mot korset, mot ett lidande och mot vad som ser ut att vara ett nederlag till en början. Och därför kan vi inte ta in det, därför kan vi inte förstå det, för det är så olikt det vi väntade oss. Men vad skulle hända om vi i våra liv svarar på Jesus fråga på samma sätt som den blinde mannen? Herre, gör så att vi kan se igen. Gör så att vi kan se vad det är du gör, vart du är, vad du vill för oss. Att gå kärlekens väg i våra liv är att leva närmare Gud, som ju är kärlek. Att vara mer med honom, se mer av honom, uppleva mer av honom och låta det prägla våra liv. Och det finns en fara med att bli för bekväm och nöjd i vår relation med Gud. Vi har det sådär trevligt, jag och Gud. Och han får lagom mycket att säga till om. Och jag ber lite sådär lagom mycket och jag är ganska nöjd. Jag har det bra liksom. Men jag strävar inte efter att lära känna Gud mer. Att se mer av vem han är och vilka planer han har för mig eller för den här världen. Den Gud som genom Gamla testamentet delar hav, återuppväcker folk från det döda. Han stillar stormar, han har skapat den här världen. Han bor i dig. Förstår du hur stort det är? Det är inte en liten mysgud som vi bara kan ha det lite sådär trevligt med, utan det är världens skapare. Han bor i dig, han har valt att göra det, att få finnas i dig, hos dig, alltid. Förstår vi hur stort det är? Förstår vi hur stor han är? Nej, det gör vi inte. Och det, på ett sätt är det en del av poängen. Vi kan aldrig förstå riktigt hur stor han är. Det finns så mycket att utforska och att upptäcka och att få se. Det finns så mycket mer som Gud vill ge dig, som han vill visa dig av vem han är. Det är inte bara en liten period när man är tonåring eller när man precis är nyfrälst och Gud visar dig mycket, utan han vill alltid ge mer av sig själv till dig. Om vi bara får vår syn tillbaka, om vi bara får vår längtan tillbaka efter honom. Det står i Gamla testamentet att Abraham och Gud pratar förtroligt med varandra. Att de är ute och går på stranden och pratar med varandra. Det längtar jag efter i min relation med Gud. Att få prata förtroligt med Gud. Och när jag hör Jesus fråga, vad vill du att jag ska göra för dig? Så är det öppnade ögon jag längtar efter och som jag behöver. Jag vill se mer av vem Gud är. Jag vill veta mer av vad det är han har för mig. För oss. Vad längtar du efter? På onsdag så inleds fastan. På tisdag trycker vi oss semlor så det är så härliga till. Men på onsdag så inleds fastan. Och fastan sträcker sig över 40 dagar och det är en förberedelsetid för kyrkan inför det som är den största högtiden, påsken. Och ofta så markerar kristna runt om i världen den här tiden med att just fasta, att avstå från olika saker. Och rent traditionellt så är det mat som man ofta förknippar med ordet fasta. Men allt oftare så ser man hur människor fastar från sociala medier eller från tv-tittande eller från sötsaker för att istället avsätta tid för stillhet, för bön eller för bibelläsning, att avsätta tid för att umgås med Gud, att vara tillsammans med honom, att läsa en god bok eller promenera i naturen och förundras över fåglar som sjunger vid bäckar och sånt. Och vi kommer att inleda fastan här i Sävedalen med ett bönedygn som Margareta informerade om i början av gudstjänsten. Och det dygnet inleds med en lovsångskväll, en kväll med bön, nattvard och lovsång på lördag den 21/2 klockan 18. Och känner man att jag har svårt att sätta upp mig på att vara här en hel timme och be, så kom på den här kvällen och sök Guds ansikte och var tillsammans med andra här och tillsammans med honom. Ta tid för att vara med Gud, att lyssna in honom. Dels så skapar fastan fokus, koncentration och tid till den förändring man vill göra tillsammans med Gud. Och dels är utmaningen och smärtan i att faktiskt avstå någonting, att välja bort något, en påminnelse om det lidande som Jesus fick gå igenom. Att fasta förbereder oss alltså inför påskens budskap. Och de kommande 5 söndagarna kommer att fokusera kring fastan på olika sätt i predikan. Och du kan själv följa med i texterna och reflektera över dem med hjälp av den här gudstjänstfolden. Det finns sådana där nere om man inte har en sån än. Och teologen Lennart Törn kommer att både inleda och avsluta den här fasteperioden hos oss här. Så vi är i trygga händer. Och varför säger jag då det här nu, mitt i predikan? Jo, för jag vill utmana både dig och mig själv den här fasteperioden. Jag vet inte om du brukar uppmärksamma fastan på något sätt eller hur du brukar göra. Men i år, ta med dig den här frågan från Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ta med dig in i de här 40 dagarna fram till påsk. Kanske så längtar du efter samma sak som jag. Kanske så längtar du efter att få se mer av vem Gud är. Att få din syn tillbaka, att få dina ögon öppnade ännu mer. Säg det då, berätta det, uttryck din längtan, bli aktiv i din relation med Gud. Låt bönen få förändra dig och låt honom få hela och upprätta dig. När Bibeln beskriver bön, och framförallt kanske i det här avsnittet där det står be och du ska få, sök och du ska finna, bulta så ska dörren öppnas. Då handlar det om att vara aktiv, att söka efter något, att leta efter någonting. Då är man aktiv. Det är liksom en process där. Att bulta på en dörr tills det öppnas, det är liksom inte en liten sån här tafflig knackning, krapsning på en dörr, utan man bultar, man vill någonting, man är aktiv i sin relation med Gud. Det är ingen quick fix. Be Jesus öppna dina ögon. Be honom visa det han vill uppenbara. Visa mer av sig själv. Och han kan överraska. Gud kommer ibland på något sätt in från vänster när vi tänker att han kommer visa sig så här på det här sättet. Så kommer han in liksom från kanten och så har han något helt annat. För han är så stor, han är så mycket. Men be om öppnade ögon, var aktiv, sök dig närmare Gud, för han har alltid mer av sig själv att ge. Vi ska fira nattvard tillsammans. Och i nattvarden så ger Jesus sig själv till oss. Och det är ett mysterium. Det är en bit bröd, en oblat, litet kex som fastnar i gommen, och det är en litet glas med vin. Men i det, i vinet och i brödet, så är det Jesus själv som vi får ta emot. Och det är ett mysterium. Vi äter bröd som smakar bröd och vi dricker vin som smakar vin. Men samtidigt så är det Jesus själv. Och att ta emot Jesus in i sitt liv, oavsett om man känner när man tar nattvarden en stark känslomässig upplevelse eller ingenting alls, så är det Jesus man tar emot, och det gör någonting med oss. Det förändrar oss och det förvandlar oss. Och nattvarden är öppen för alla som vill närma sig Jesus och som vill ta emot honom i sina liv. Om det är för första gången eller om det är, ja, man inte vet vilken rad i ordningen det är. Vi behöver hela tiden söka oss närmre Gud. Dra oss närmre honom. Låta honom visa mer av sig själv. Och nattvarden är ett tillfälle då vi på ett väldigt konkret sätt kan få ta emot Jesus in i våra liv.